Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Yes, välkomna till mitt andra hem, ännu ett avsnitt med Amanda Rodde bakom mickarna. Och den här gången har vi med oss en riktigt intressant gäst med en grym story bakom. Välkommen Per Markusen.
Tusen tack.
Kul att du kunde komma.
Ja visst.
Välkommen. Det här är vårt andra försök egentligen. Inofficiellt, den här gången lyckas vi. Nu har vi mycket framför oss i alla fall. Jag tänkte egentligen göra så här den här gången och bara låta dig få presentera dig. För att vi har ju pratat lite behind the scenes och du är ju verkligen en allgörare. Jag har ju en miljon frågor som jag vill ställa, men om du börjar med att bara berätta lite om dig själv, vem är du? Vad gör du?
Ja, jag är ju norsk egentligen. Jag flyttade till Sverige i 97, så jag har bott här någon år. Jag är från Tromsø i Nord-Norge och nu är jag 43. Håller på med träning, många olika delar inom träning. Så det är det som har varit min huvudbit hela svenska tiden. Men så har jag varit här och där hela min karriär startade. Det var i Sverige det liksom tog av.
Flyttade du till Sverige på grund av träningen och din träningskarriär? Ja, okej. Okay.
Det var 97. Det var för att det var precis när allt det här med gruppträning hade redan börjat ta fart. Och det exploderade. Mycket värre att vi hade stora idoler i svensk träning inom det här som ledde utvecklingen av gruppträning i hela världen. Och det var ju Staffan Perman och Jesper Magnusson. Och det var de som startade de första instruktörsskolan i Skandinavien som var SAFE. Mm. Och det var allt det här liksom började. Och du vet att om jag skulle ta en utbildning så ville jag ta en utbildning där det var bäst. Och det var Sverige, det var Stockholm. Vi hade ju någonting sånt där i Norge, men det är inte samma sak. Och jag ville gå hit för det var här. Mina idoler var här.
Vad var det för gruppträning på den tiden? Alltså vad var det för sorts pass? Nu finns det ju hur mycket som helst.
Ja, det har verkligen
blommat upp. Jag kan tänka att det var lite smalare då.
Ja, nej, det var ju gruppträning. Det var alltid från konditionspass, det var aerobics, det var step, det var styrketräning och såna här saker. Mm. Också cykling, spinning. Och utbudet var ju, det startade ju då och nu är det ju en miljon olika kategorier inom gruppträning.
Nu har man ju allt möjligt.
Ja. Så det var där det startade med de här kategorierna som var lite limiterad. Och sen bara kom det därifrån så har det exploderat ut.
Vilken var din nisch? Var det cykling eller var det aerobics?
Nej,
var det någonting som lockade dig mest?
Min nisch var nog, det var aerobic och det var step. Och det var de här lite mer, vad ska jag säga, fartfyllt, mycket energi i klasserna.
Mycket motorik.
Ja, full fart, fullt ös.
Vad skulle du säga så här rent spontant? Egentligen tror jag det är en fråga jag ska ställa längre fram i podden nu. Men rent spontant, vad har din styrka varit som grupptränare och instruktör? Vad skulle du säga är nyckeln till den du är? Till varför? För nu, vi kommer återkomma till det, men du har varit i Rimini där, det är världens största fitnessfestival.
Ja, stämmer det.
Och det är inte vem som helst som blir skickad dit heller.
Uh-huh. Men, framgångsrik.
Och då tänker jag så här, vad är det som gör dig till den du är?
Kontakt, ska jag säga. Mm. Det första, nu har allt har ändrat sig från början till hur jag är i min roll nu. Mm. Men jag tror det som har varit en sån här top of mind, det är nog det kontakt. Och det handlar med att jag har en förmåga av att kunna skapa kontakt med folk som är i min sfär när jag kör. Jag ser allt. Jag ser alla som är med på, på mina pass. Och jag är extremt närvarande. Så jag har en förmåga av att kunna få kontakt med folk. Och även om det kan vara 1000 pers på en klass, så handlar det om hur man jobbar med crowden. Och vart man ser och hur man får dem att känna att man ser dem i en flock av 50.
Jag har faktiskt varit med, om jag får avbryta det. Jag var på en gruppträningsinstruktörsutbildning en gång. Och då pratade vi just om det här. Och sen efter en lektion så sa jag, men det känns som att du har tittat på mig hela tiden.
Ja.
Men då sa alla andra, men det känns som att hon har tittat på mig hela tiden. Alla hade samma känsla. Då måste hon ha lyckats med det. Är det sån form av kontakt som du menar? Ja, det var skithäftigt.
Ja. Och man blir sedd med andra ord. Liksom.
Ja. Det kräver ju, det är mycket som ligger bakom det här. För det är att det handlar om hur man rör sig med folk, hur man ser, hur man använder blicken och kroppsspråket och allt möjligt för att få den här kontakten. Så har man en stor grupp och man kan fokusera på 50 pers där, 50 pers på vänstersidan, så får de 50 pers, de får en känsla att jag ser på alla de ögonen. Och i stort sett så gör jag det. Jag klarar att fånga folk och jag klarar att få en kontakt med oss individen. Spelar ingen roll hur stort eller hur lite den crowden är.
Och samtidigt så rör du på dig.
Det stämmer det, ja. Och jag får dem ta röra på sig.
Ja, det... ja.
Jag tänker på, det var det första när vi snackade med vår producentkille som är Ronny där. När han sa, du, jag tror jag kan ha en riktigt intressant gäst. Per Markusson heter han. Vänta bara tills du träffar honom. Vilket jävla energiknippe. Man, och det kände jag när vi träffades första gången. Att man blir... Vad säger man? Vad är ordet? Man blir smittad.
Ja.
Direkt. Okay. Bara, du behöver inte ens öppna munnen. Det blir bara så här, och det är inte många människor man känner så med. På både gott och ont. Alltså det är så här, ja men det är klart. Den här människan har en auktoritet och allt vad det är. Men man känner av det med dig ganska snabbt. Och det kan jag tänka mig är också din styrka när du väl jobbar med det du gör. Kan jag tänka mig.
Ja. Och den biten där har ju blivit, eftersom åren har gått så blir den stärkare och stärkare. Och det handlar också med det att för varje dag så landar jag också jag mer och mer i mig själv.
Ja, du utvecklas ju hela tiden.
Hela tiden.
Så är det.
Och det är ju som att jag känner själv och jag vet också att jag konstant utvecklas. I det här så, det finns ingen stagnation för mig på det sättet. Även att kanske inte jag kan göra det här när jag är 90. Men jag känner hur jag blir bättre hela tiden. Och det är ju, det går tillbaka till en sån enorm motivationsfaktor för mig. För hela tiden så känner jag hur jag... Och jag analyserar mitt jobb hela tiden. Så när jag klarar mig under jobbet så går ju allt det här. För det är ju situationsanpassat hela tiden. Man måste hela tiden kunna anpassa sig och du vet, jobba med atmosfär, jobba med kontakt, ändra upplägg om det är sådana några folk som inte, om det inte går, om det är för svårt, för lätt eller för tungt eller för whatever. Så allt det här gör att man är konstant levande. Och efter så känner man ju också det beror på vilken feedback man får. Och man känner att det gick bra eller gick mindre bra eller hur det är. Så analysera också för att se hur kändes det för mig. Vad kunde jag gjort annorlunda? Vad kunde jag gjort bättre? Så hela tiden så låter det mig vara en cocoon-fas. Där jag har möjligheten till hela tiden expandera och bli bättre. Och den här biten där, det gör att jag hela tiden fiskar upp någonting som gör att jag kan spira mer. Och jag tar aldrig någonting för givet. Aldrig.
Nej. Det är ett ganska ödmjukt sätt att se på saker, vilket är bra tror jag. Jag tror definitivt det är bra att ser man sig som bäst så det är då man är körd, tror jag. För då har man egentligen ingenting att utveckla, då är man ju klar.
Det kan ju vara någonting som påverkar ens motivationsfaktor där också. Och jag har aldrig jämfört mig på det sättet. Jag jämför mig med mig själv och den här känslan jag får. För det är att det som jag gör, det är det som är grejen, att idag så har jag samma internal flame som jag hade när jag började med det här. Och jag kan hela tiden, innan jag började med det här, när jag önskar, jag ser bara fram emot att bestå den här examen så jag kunde göra det här och du vet, göra allt det som jag hade av känsla inne som jag ville göra. Den där, de där tankarna och de här bilderna som jag byggde upp, de kan jag direkt, jag kommer ihåg. Kommer ihåg när jag stod på mitt gym hemma i Tromsö och liksom bara drömde mig bort. Då hade jag börjat instruera smått för den
här lilla gruppen. Var innan du stack till Sverige?
Var innan jag stack till Sverige. Och då visste jag om de här stora konventen där man var på scen och det kom folk flygande in från hela världen, Italien, Frankrike, Spanien, USA. De här stora gruppträningsgurorna. Och det var liksom hundrevis av folk och stora scener och allt möjligt. Och jag bara såg att det är enormt det här och jag kände det, hur jag hade så mycket att ge och jag bara tänkte att jag vet att jag har någonting att komma med här. Mm. Så när jag kom ihåg där på morgningarna och man var och tränade på gymmet för mig själv, så gick jag på varmade upp på Stairmassen, så hade jag min musik på och jag är ju väldigt inne i det här med melankolisk musik med mycket kontraster för det, och jag lyssnade mycket på det där och det får mina känslor kommer fullt på gener där. Lyssna på det här. Och då får de associationerna med gud, jag har den här energin, jag vill presentera. Jag vill köra det här. Inte för att jag vill bara visa någonting, men jag känner att jag har någonting att ge folk. Och jag gick hela tiden med den bilden. Jag hör hemma där. Det är dit jag ska. Jag känner det. Jag har aldrig provat på det. På den här stora scenen. Men jag känner bara det. Och de där bilderna, jag kommer ihåg dem. De försvinner aldrig. Så jag kan direkt gå tillbaks till den känslan på morgonen, på lördagsmorgonen hemma i Tromsö. Jag står och varmar upp på den här Stairmastern och jag hör på min musik. Och jag vet när refrängen till den här musiken kommer. Och jag känner bara, jag vet ungefär vart jag är i passet. Och det kommer upp så där. Och jag vet, jag vill bara, boom, det här. Och jag vet att när jag lyssnar på de låtarna igen så blir jag direkt tillbaka.
Motivation. Ja. Men har du nära till hands att plocka fram den här energin? Du har en grym energi och det smittar ju av sig. Ja. Det antar att du inte är så 24 timmar om dygnet.
Nej, alltså jag måste ju ha min...
när du sover.
Jag tänker, när du ska hoppa upp på scenen och hålla ett pass, kan du alltid ha den här energin nära till hands att plocka fram?
Ja.
Eller känner du att det är någonting som du måste göra för att eller kommer det av sig själv?
Nej, alltså... Både och. Man kan ju visualisera till exempel eller sätta sig i den här mooden innan passet och bara gå igenom den här goda känslan innan passet och då blir man naturligt chargad innan. Sen kan det vara att man kanske inte hinner, man är på tunnelbanan på väg till gymmet, man stressar och man kommer in precis innan. Och då plockar man ju upp det här när man går igång. För jag har ju, 21 års erfarenhet med det här. Och under de åren så har jag lärt mig så mycket. Men jag vet hur jag ska mobilisera mina krafter och mina känslor.
Mm.
Men det är det som får allt att ticka. Det är nog det att jag går extremt in i mina känslor under presentationen. För hur jag klarar att jobba med musikens kontraster. Med mitt rörelsemönster. Och jag kan ta stämningen ned. Och jag är inte rädd för det. Jag måste inte ha den här
högt. Nej, det måste inte vara hype på hela tiden.
Nej. Det tar slut på en. Och startar man där uppe så har man ju ingenstans att gå.
Nej, då är det bara neråt liksom.
Och det är precis samma som den musiken som jag använder som är extremt. Den går upp och den går ned i tysta. Och upp och ned. Och när folk generellt håller på med gruppträning, instruktörer, de kan ju känna det att de gillar att ha den här musiken som är pumpande konstant. Kommer det ett break där liksom biten går bort och där det är instrumentalt så känner man sig naken. För om man har inte det här drivet som går i musiken och man bara kör. För då går det ned och då matchar inte det om du ska ha ett galet kroppsspråk. Det matchar inte med
musiken.
Men
du känner dig lika bekväm i det här när tempot går ner?
Ja,
när
ja, ja. För då kan jag ta hela gruppen med mig ner på en tystare nivå rörelsemässigt. Och jobba med gruppen på ett kontrastfullt sätt så de kanske, det här, om man är inne i en stressad fas med att kanske få ut någonting nytt och att folk ska liksom, okej, vad är det han gör nu? Och sen går musiken ned, då kan man samla folk så folk kommer ned och så jobbar man på det där och då kan det vara att mitt kroppsspråk också, jag tar det ned med musiken. Så att jag är levande också med musiken och när musiken börjar byggas upp igen, då byggs mitt kroppsspråk upp igen. Och då kommer det naturligt, den här pausen som har varit. Den kommer i ett sånt naturligt vulkaniserad eruption.
Hur ska ni säga? Alltså, känns eruption, det som att du tränar nu? Ja. Men du säger att du kan plocka fram den här energiska, alltså den här energin som du har. Kan någon ta den ifrån dig? Jag tänker, det kan ju, ja, alla kan ju ha en dålig dag. Det kan ju komma in, det kommer tre personer på passet. Två utav dem har skita och drar med sig den tredje. Kan de dra ner dig på samma nivå då också?
Ja, men alltså, de är ju ändå där för dig. Även om det kommer en eller tre pers, så är det nog de en eller tre som är där för dig. De andra är ju inte där. Så det är ju inte de... Man ska inte lägga fan...
Det påverkar
kommer,
inte.
Ja. Mm. Nej, alltså... jag är bara så himla glad att jag är frisk nog att göra det här. Sen kan man ju ha en dålig dag där man känner att man är trött eller man vill inte jobba med den här motiverande biten igen. För det tar mycket energi, men man måste lära sig att kunna ladda den här energin också.
Hämta den.
Ja, och där är det ju väldigt många instruktörer som kanske har svårt med det här med att, men hur ska jag få energin tillbaks? Hur ska jag koncentrera mig på det som ger energi? Mm. Så det kan vara folk som är på klassen, kanske som är trötta, sura, någons hamster dog på morgonen eller vad som helst. Sen kan det vara som, även om de visar ett kroppsligt och ansiktligt uttryck på att de kanske inte sätter pris på det du gör, så kan det vara att de kommer till efter klassen och bara, gud vad mest amazing passet ever. Så blir det som, du visar ju en helt annan sak kroppsligt. Så det får jag liksom bara tänka på det. Jag vet aldrig vad folk på min klass har gjort. Men jag kan göra mitt bästa för att visa dem att jag konfirmerar dem. De är där, jag ser dem, jag jobbar med dem och jag ger alltid mitt bästa. Sen behöver man inte som gruppträningsinstruktör också ta allt personligt det som sker där inne, för du vet aldrig vad folk har haft för dag som är
hamster
där inne heller.
Och så vidare. Ja.
Så länge du gör ditt bästa, och på den andra sidan, vi kan ju aldrig göra någonting bättre än vårt bästa.
Så är det ju, precis.
Det kan man applicera på vad som helst.
Exakt. Och det där är så viktigt, för folk är så rädda för att, ja men tänk om jag glömmer mina steg, tänk om jag ramlar, tänk om. Men man fokuserar på någonting som inte har hänt. Och allt kan ju hända, så vad fan. Om det händer så händer det, men då får jag liksom ta det när det händer. Jag orkar inte förbereda mig för failure. Jag förbereder mig för success.
På tal om det, vad är det största failen som du har gjort?
Jag har gjort många fel upp genom åren. Det har varit många roliga och pinsamma moment på scen också.
Har du levt under lär då? Och bara, jag har gjort mitt bästa så det gör ingenting. Eller har du grävt ner dig?
Nej, jag tror inte om mina... Det första som hände mig som var riktigt jobbigt, det var i 1999. Jag hade mitt första stora konvent i Sverige 1998 i januari, Nike. Och det var gigantiskt hur det bara small då. Och jag havnade i fitnesstidningen och det var jättemycket uppslag där och den nya stjärnan. Och då kom ju mycket med det här med avundsjuka kom fram direkt från vissa folk. Och mycket bra uttal också, självklart. Och det var en sån extremt bra klass, och det var min första klass på en stor scen och var flera hundra pers där och man fick en sån enormt lyft om det här, och för mig var det som, hur är det möjligt? Och då hade jag massa nya saker som jag presenterade, mitt sätt att vara på, allt det där. Så när det var dags för mig att göra om den här succén året efter 1999, så tänkte jag, men gud, jag gjorde allt det här nya i 1998 och det gick fantastiskt. Då måste jag göra allt nytt igen.
Man måste leva upp till det. Ja, precis.
Måste bräcka.
Och det blev helt fel. Det blev helt fel.
Var det nerver som tog över? Eller?
Nej, det var inte nerver. Det var det att jag tänkte att men då måste jag ändra allt. Jag måste presentera allt nytt. Så jag gjorde om hela min metodologi, hur jag lärde ut. Uh-huh. Så jag ändrade allt på ett sätt där jag jobbar med olika saker. Jag jobbar med någonting som heter pre-queuing. Så innan folk på 5, 6, 7, 8 skulle göra en sak, då hade jag på de sista 4 eller 8 vad heter det? Counts?
Takterna.
Redan gjort steget, så de skulle kunna redan göra det på ettan när det kommer. Det är en metodologi som man använder mycket internationellt. Och så här. Men grejen var det att i Sverige eller i Skandinavien så hade man inte använt den metodologin, så folk fattar ju inte. Vad är det han gör? Han är på fel...
Och de börjar stanna.
Ja, de är på fel räkning hela tiden. Och jag bara förstod inte varför de inte förstod. De förstod inte mig, varför jag inte förstod.
Började du så här ropa ner och bara, ni ska...
Och jag kände bara det att det, saker och ting började och rakna under passet. Och jag fick inte den här responsen som jag hade fått året innan. Jag bara kände, men hur ska jag göra nu? För att då hade jag liksom... Jag var så färsk i game att jag hade ingen plan B.
Mm.
Det var det här jag skulle presentera. Men det var bara för att min väg att kommunicera stämde inte överens med vad de förstod.
Nej.
Och jag klarade inte att förmedla det. Och jag klarade inte att komma ut av situationen. Det var så jobbig känsla.
Hände det i början av passet?
Det gick ju bra liksom i uppvärmningen. Och sen när man presenterade själva grejen och ska pröva liksom få en atmosfär. Bara känna hej, god natt.
Vad hände då? Vad fick
du
göra?
Hur folk började förlata klassen. De går.
Nej.
Oh. Så började sila ner. Började folk att sätta sig ned. Och bara så här uppgid. Och kolla liksom på mig. Och till slut, på slutet av klassen. Jag var så slut som jag aldrig har varit. Och jag var så panik. Och jag kände mig så tom inuti. Och det var typ väldigt få folk igen. Och det var liksom bara den här ryska eliten som var körde. Och de visste exakt typ vad jag höll på med. Så det var lätt för dem. Det var bara dem.
Och det var tur att det var någon
kvar. De stod på typ främsta raden och bara fist pump och allt möjligt. Och jag var likblek. Jag var albino. Jag hade tappat all färg. Jag tappade livet. Jag tappade allt där. Jag var helt tom. Jag var förstörd. Och det var total failure.
Vad var tankarna då? Trodde du att nu är det kört för mig som min karriär?
Ja, nej, det var kaos. Det var som att bli dumpad 10 gånger i rad av din livskärlek. Och trampat och spottat ut. Och det var fruktansvärt. Ja.
Vad gjorde du när du klev av scenen?
Nej, jag trodde jag hade ett nervöst sammanbrott där. Och sen var det ju bara liksom... Jag visste inte vart jag var eller någonting. Jag visste inte hur jag skulle respondera. Men jag var bara helt tom. Helt tom. Jag visste att det här gick inte bra. Jag visste att jag hade inte förberett mig att ta i förhandsberäkning vad som kunde hända. Mm. Och jag trodde jag bara måtte leverera någonting nytt. Mm. Och det där kom ju sen in. Så det är ju en väldigt känd metod att jobba på. Men inte där och då.
Nej, då hade ingen plan B.
Nej, så jag kunde inte rädda det tillbaks.
Hur var efterspelen efter det där? Och hur återhämtade du dig? Och du sa att du fick hata det också.
Kallade in på teppet.
Ja, det är så.
Mm. Av Nike.
Ja. Det är så.
Ja, jag fick höra det rätt bra. Jag fick sitta och läsa utvärderingen från kunder. Och det var inte så jätteroligt. Fast den var schysst. De gav mig några som hade skrivit någonting bra.
Ja, ah, det var schysst.
Jag får ta vara på dem där.
Typ tre.
På ryska. Ja.
Och så där var det ju liksom bara... Det var ett rock bottom där. Det var total failure.
Hur återhämtade du dig från det?
Jag hade mycket... talade mycket då med min sponsorer och det här, och man får ju gå igenom vad som har gått fel, hur det är, och jag var ju så pass grön och ny det här att jag visste inte.
Mm.
Jag hade ingen aning, och då fick jag ju det här att så här kan det inte vara.
Nej.
Och så jag fick ju gå tillbaka och verkligen gå igenom, och jag förstod ju vad som var felet.
Vad som är läxa.
En jätteläxa. Ja. Och jag fick gå tillbaks och jobba på det här och verkligen förstå och se det att okej, marknaden var... jag kunde inte kommunicera det här på ett bra sätt ut i marknaden. Det gick inte. Och då får man gå tillbaks och ta det steg för steg. Och man behöver inte att presentera och göra någonting allt nytt för att bara revolutionera det. Det räcker med att du gör det också, det du är bra på, men att du verkligen presenterar det med hjärtat. Och ger den energin som jag gjorde, som var mig. För när det var där så var det plötsligt inte mig. För det här var ju också nytt för mig. Men jag visste hur jag skulle lära ut det. Men tydligtvis inte. Mm. Och då var det... Jag fick inte pär in i det här. Det gick inte. Så då, det var rakt ner i källaren. Och sen var det bara att bygga det här sakta, men säkert upp igen.
Men jag tänker så här... Det är ju aldrig kul då när det händer. Men någonstans så måste det här också varit...
Det måtte,
den rikaste lärdomen.
Ja.
För att, har du inte failat så här? Har du inte gått åt helvete någon gång under din karriär? Vilket du måste göra. Då kanske du inte hade varit där du är idag heller.
Nej, det är sant.
Tänker jag.
Ja.
Det måste ju vara någonstans så här. Shit, det här vill jag inte göra om. Vad gjorde jag fel? Man analyserar. Självkritisk.
Så du tänker på det sättet. Så på ett år så fick jag känna av maximum high och maximum low på ett år. Så då var det ju liksom bara att ta den här lärskapen, och det har jag, lärt så mycket av det här.
Kände du någon gång att du ville lägga ner?
Aldrig.
Nej.
Det finns inte. Nej, för att det är för stor del av min passion och mitt hjärta. Och jag visste det att jag hade trampat i salaten, som det heter. Mm. Och gjort bort mig där. Så då fick jag liksom att ta det här till lärdom. Och då var det skönt att kunna komma tillbaka till mina klasser på gymmet och börja jobba därifrån. Och
självförtroende.
Ja, ja, ja. Ja. Och komma upp igen. Så det gick ju bra, men jag fick att skala av och gör om, gör rätt.
Hur, om man blickar tillbaka lite, hur har din träningsuppväxt sett ut? Alltså från barnsben. Har du alltid haft träning i familjen? Hur har det sett ut?
Skidåkning.
Har det fallit det naturligt att vara ledare?
Nej, det har det absolut inte.
Har du syskon?
Jag har syskon, en 2 år äldre syster.
En 2 år äldre syster, ja. Så du är en lillebror alltså?
En lillebror.
Yes.
Och jag fick alltid skulden för allt.
Det är så.
Ja, men det är det man har småsyskon till, vet du.
Alltid fick jag skulden för allt. Men men jag har alltid varit, till exempel när jag var liten och i barnhagen, så jag var alltid liksom populär. Jag hade alltid liksom tjejer jagade mig för att pussa mig överallt. Och det kändes bra, och på barnskolan också. Mm. Fast det kom det till det här, när jag skulle börja i 4:an. Då, precis den här semestern där, så åkte jag och min familj ner till södra Norge, och då bodde vi hos några kompisar i Grimstad, som är ett fantastiskt liten stad i Norge, och då bodde vi på en liten ö ett bra tag. Och det var inte så mycket att göra på den ön, det var ju skönt och sådär, men de hade liksom en bod fylld med läsk.
Mm-hmm.
Och jag drack läsk varje dag, hela tiden.
Vet du det?
Jag gick upp i vikt och jag blev...
Då ville de inte pussa på
dig. På en sommar alltså.
Det försvann allt det där. Allt de här... The good life bara försvann. Jag kom hem och bara, vad hände?
Ge mig en Coca-Cola.
Borta, hej då. Och jag tänkte ju inte på det. Varje dag drack man läsk och gick så snabbt upp i vikt. Kom hem och bara... Jesus, vad är det här? Och jag förstod ju inte det där.
Såg du själv att det hade blivit stor?
Ja, men jag tänkte liksom inte på det. Det är liksom bara... Man märkte liksom bara det att det hände någonting där. Och sen när jag kom hem så fortsatte jag att dricka läsk.
Ja, såklart.
Ja, ja, och allt det där. Och sen bara spredde det på sig. Så var det socker, 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 läsk. Och jag äste ut. Jag gick så fort upp i vikt och jag var så stressad, för jag fattade inte vad det här är. Jag fick ju gå upp så mycket storlekar i kläder. Och i 4:an så har man, i Norge så gör man, har man en dag med aktiviteter. Man springer 60 meter, man hoppar höjd, man ska springa och göra sådär. Så kan man, och man klarar alla de här
målen. Som en idrottsdag liksom.
Ja, så får man brons. Sen i 5:an så kommer man få silver.
Du fick en cola.
6:an.
Grattis,
jag fick en cola. Nej, men jag klarade att ta brons, alltså, och klarade det i 4:an.
Mm.
5:an och 6:an. Fick aldrig silver, fick aldrig guld. Jag klarade.
Då utvecklade du ett ganska gravt sockerberoende redan i mellanstadiet.
Ja, alltså. Yes, och jag tänkte ju inte på det då. Jag förstod inte. Och du vet, jag kommer ihåg, det var så jobbigt för mig att försöka springa 60 meter där. Jag tror det var i 5:an eller var det i 6:an. Jag klarade inte ens att springa på tjejernas tid.
Nej. Var det aldrig någon så här skolsköterska eller lärare?
Aldrig,
eller
men jävlar vad mobbningen tog fart alltså. Det var som natt och dag när man kom hem ifrån semestern.
Men så i allt det här så, ja, du blev fet och så vidare. Men jag tänker...
Du är så jävla känslig.
Nej, men jag tänker så här att då, träning fanns inte riktigt i det då, eller?
Jo då, jag spelade ju fotboll.
Det fanns ändå
ja,
i det.
Ja, ja. Fast... Spela fotboll och håll på med det. Och sen började jag med judo. Där jag tror det var i 50 klass eller någonting.
Så du var ändå aktiv?
Jag var ändå aktiv. Och du vet, jag svettade som en gris på träning. Och när jag skulle köpa judodräkt, jag fick ju att gå på den här XXL. Och du vet, de var så långa så jag såg ut som jag gick i en brudklänning. De hang efter.
Jag tänker armarna.
Min mamma fick ju sy upp dem. Hon fick ju kapa av 2 meter från fötterna. Och det var så stor. Jag såg ut som en tomte.
Underbart.
Och jag var så stor också på träning att det fanns ju ingen som var i min riktklass. Så om vi hade någon turnering så var jag den enda och så var jag vann ju.
Ja, då vann du.
Guld!
Och det var någon som jag skulle tävla mot så var de typ 10 år äldre än mig.
Ja, då torskade du.
Ja, ja. Och då var det, blev jag söndermålad. Ja. Och sen det var ju jättetungt och jag var ju aktiv. Och sen kom 7:an och var samma sak. 8:an och alla de här åren. Och då bara gick det massor i mobbning. Och du vet när man går ut, ungdom och barn är inte så snälla mot varandra.
Nej, de är ganska ärliga.
Ja, om man är då tjock, och jag var ju tjock. Jag hade ju till och med utvecklat typ bröst, för jag hade så stor östrogenproduktion. Mm. När man ökar snabbt upp i vikt när man är i puberteten så får man ju tydligvis en större östrogenproduktion. Så jag la ju på mig på lår och rumpa och på bröst och sådär. Och det var fruktansvärt att gå igenom där. Varje dag, alla de här åren, varje dag jag satt min fot utanför huset så fick man de här orden. Även från vuxna och barn. Tjockis, fetis, gå och slank dig, fan vad äcklig du är. Det var allt sådär där, varje dag. Även om vi åkte på sommaren till och semestrerade på Gotland hela tiden. Där, hela tiden. Varje dag fick man höra det där, hela tiden. Så jag gick ju, när jag gick och badade så gick jag och badade med kläder.
Mm, jättevanligt. Vad skulle du säga att den här mobbingen, hur har den format dig till den personen som du är idag?
Det har format mig mycket till att jag analyserar mycket. Att jag tänker mycket på vad jag känner och vad jag tycker. Och jag kan relatera väldigt mycket till andra personer som är i såna här utsatta situationer. Så jag är väldigt... Heter det protektionistisk?
Beskyddande.
Jag hatar ju folk som tryckar ner på andra folk. Det är jättejobbigt för mig. Jag går väldigt in i en sån här försvarsposition. Och folk som behandlar andra folk illa. Mobbning och sånt. Uff, jag är allergisk mot det där.
Är du engagerad på något sätt mot mobbning?
Inte arrangera mot mobbning eller sånt, men jag har ju snackat mycket om de här på olika sådana motivationsföreläsningar och sånt. Mm. Och då är det väldigt lätt för mig att snacka med det här. Speciellt också om jag snackar med ungdom och studenter. Då har jag en tendens att kunna skära rakt in i kärnan och träffa folk. För det är många som har varit i den situationen. Och jag har så mycket... erfarenhet och mycket situationer som jag kan dra upp hela tiden med folk som känner, inte bara det att man har kanske varit överviktig, men ett form för utanförskap, för att jag känner mig totalt ignorerad av världen och ensam.
Mm.
Totalt. Har det inte varit för att jag har en extrem kärleksfull familj, då har det varit tufft alltså.
Det har varit tufft.
Uff. Jag vill
men
ju
var
bara...
det någonting som kunde trösta dig då? Alltså förutom såklart att familjen var där och så vidare, men känner du att det var tröstande när du hade gått utanför dörren, du blev kallad för fetknopp och mobbad och så vidare?
Ja, jag försökte.
Och så kom du hem och så tyckte de så här, nej men du ser bra ut ändå.
Ja, nej, det var som att komma hem till en safe haven. Mm. Fördi att mina föräldrar, de har alltid visat mig och min syster vilken trygg kärlek vi har.
Mm.
Otroligt trygg kärlek vi har. Men samtidigt så det här, har jag skämde så mycket för hur jag såg ut.
Ja.
Och hade ingen aning hur jag skulle göra. Men till slut, det ändte ju med att jag bara fick, jag lånte när jag var precis när jag fyllde 16, så fick jag låna en bok av min moster som hade en sån här typ viktväktarbok hemma, fast på norsk så heter det Grete Rode.
Mm-hmm.
Och då bara började jag läsa om mat och bara fatta och bara, vad är det här? Jaha, man kan... Så började jag göra mina egna matscheman och bara rasade i vikt.
Ingen ätstörning utan?
Ingen ätstörning. Nej. Bara rasa. Bara börja läsa. Hur ska man göra det här? Jaha. Kyckling och det där och sen kolhydrat, fett, protein och jaha, hur är det? Jaha, sådär. Bara börja läsa. Bara fupp.
Jävligt ambitiöst. Men om jag tänker, har de här åren av övervikt, tror du att de hjälper dig i ditt arbete med att möta människor i träningen?
Absolut. Absolut.
På vilket sätt?
Det är för att jag vet hur otroligt jobbigt det är att kunna ha en sån här sak som det är ju sån här att man det är som en elefant i ett porslinhus. Folk som är i en sån här situation, det känns inte bra. Man vet att folk kollar på en. Man vet att man klarar inte det och det för man är för tjock, man är för tung, man har för dålig kondis. Och det är så jobbigt att jobba med sin egen självbild och självkänsla i det här när man känner sig så dömd.
Mm.
Konstant dömd. Och man vet inte vad för bra man ska göra hela tiden. Och det här gick ju också så pass långt att när jag blev mobbad i skolan så började jag att hacka på dem som var, som jag kunde hacka på, som jag kände att jag hade makt över. Mm. Folk som var kanske mindre långt.
Det var din beskyddsmekanism.
Ja, och det där är ju, jag skäms ju som hunden idag för det där. Och jag hade ingen att snacka med om det här. Eller var, jag hade ingen aning vad som, men det var som, då skulle jag ge igen på något sätt.
Det blev ett försvar, alltså ett försvars, liksom. En försvarsinställning egentligen. Ja. Det blir ju, jag kan tänka mig att det är ganska naturligt egentligen i ett barns huvud. Alltså man tänker inte så mycket.
Ja, herregud, om folk beter sig så mot en så är det klart att man tänker att man kan bete sig så mot andra.
Precis, det blir ju lite så här försvar.
Ja,
säger du.
Får jag säga?
Ja,
nu är det min tur att prata. Nej, jag tänkte med en övervikt. Du säger att du känner dig så obekväm. Jag klarar inte det här, jag orkar inte det. Min kondition är inte tillräckligt stark. Att det är sådana tankar som går om du är överviktig och kommer och ska träna. Skulle du säga, det måste ju vara ett oerhört stort kliv att ta sig till gymmet eller till det här gruppträningspasset om man har de här tankarna. Hur ska man bemöta, vad skulle du säga är det bästa sättet att bemöta en överviktig person som faktiskt har tagit sig till gymmet och står och har de här, den här och är så här orolig?
Det handlar mycket om det är ingen, liksom, man ska inte stressa fram med någonting. Man ska liksom bara ta den tiden man känner att man ska ta, och men ändå har man kommit hit, så har man kommit så pass långt för man har kommit över den här tröskeln och bara beslutat sig för att ta sig dit. Mm. Och det här är ju en start, och det är starten som är läskig och tung, skrämmande och allt möjligt sånt. För man tänker så att man har så långt att gå. Hur ska jag börja? Och när lättare man är så pass stor, vet du, det är som att man ser inte att det går inte att göra någonting med det. Det är för långt, det är för mäktigt, det är för stort. Och då är det så bra att man har någon som bara kanske kan ha förståelse för situationen, för hur man tar nästa steget. Eller hur den person där kan känna inuti. Så tufft. Mm. Och jag har varit där. Jag vet exakt hur det kändes för mig. Och hur jag såg att det här är never ending story. Jag vet inte vad jag ska göra för att, jag vill bara försvinna in i ringens herrevärlden och vara en hobbit. Jag vill inte vara här.
Som vi. Men okej, okay, så du blir av med den här övervikten och börjar träna lite. Du tränar lite allt möjligt, så är det basket, boxning och...
Men det var huvudsakligen var det att jag gjorde om hela mitt kosthåll. Mm. Jag började förstå det här liksom, the root of all evil. Mm. Och bara la om och började komma mer och mer in i träning. Och då blir det lättare för mig också, för jag förlorade så många kilo. Mm. Och då, du vet, så börjar man bli accepterad av folk.
Du ökade egentligen din kunskap.
Det här är gymnasietiden. Exakt. Alltså.
Ja. Det var de här 7, 8, 9 på gymnasiet.
Högstadiet.
Och sen gymnasiet. Men om man kom på gymnasiet så hade man inte samma, den här mobbmentaliteten var inte där. För folk var nog ändå lite mer vuxen. Mm. Men det var fruktansvärt på barnskolan där och på... upp till nian.
Mm. Usch,
det var det.
Vad hemskt.
Sen gymnasiet kom med en helt annan klass, och det var inte det där existerade inte. Och det var en helt annan vuxen mentalitet, och folk såg på dig och man blev inte dömd för man var större eller lite mindre eller någonting sådär. Där. Så då ändrade det sig. Men jag började förstå det här med maten och hur det affekterade mig. Och hur lättare det var för mig idag att komma igång med sporter. Och sen var det ju allt. Sen var det snowboard och skidor och mountainbike. Och det har vi ju allt där uppe. Så man är ju väldigt aktiv. Man går på
hit. Är alla normen aktiva eller? Var det just
stort sett. Ja, det är ju en enorm kultur det här.
Mm.
Det är en väldigt familjär kultur. Och att man går och åker till hytta.
Ja, hytta. Just det. Ja, men en stor fet jävla tumme ner för mobbing kan vi konstatera.
Ja, nej, det är fruktansvärt.
Ja.
Så det är fantastiskt för mig nu att ha möjligheten att åka runt och snacka om det här och med föreläsning och sånt. Och, jag känner hur mycket jag connectar med folk. Också det att nu när jag har bott i Rumänien i 5 år så har jag snackat mycket om de här. Och då har jag snackat mycket om utanförskap, men också att ta val, hur man tar val och vad liksom samhället, familjen förväntar det. Och då var det väldigt snabb kontakt. Och du vet, om jag sitter där och pratar för folk, för kanske flera hundra stycken, då folk börjar gråta. Folk blir...
Då har man ju fångat upp dem.
Mm.
Ja. Men samtidigt blir det en väldigt, väldigt fin atmosfär. För det blir inte som att någon har liksom gått bort och dött. Nej, men det blir för det finns en kreativitet och ett uppbyggande positivitet under det här, det tunga, som folk känner sig igen i. Mm. Att liksom, det finns hopp och allt det här med utanförskap och sånt, där är det någonting som är klara att nå folk. Och jag känner hur jag når folk, för jag ser jag får en sån enorm feedback på alla de här sakerna som jag gör. När det gäller till exempel med pratande och med föreläsning och sådär där. Och så jag känner hur jag bidrar till någonting bra.
Mm.
Och där nere i de länderna så pratar man om känslor på ett annat sätt, och där ska inte killar visa känslor på det sättet.
Machokulturen.
Så när jag kommer med en sån här att jag visar känslor, då blir det som ett sån här wow, vad var det här, vad händer nu? Och även killar blir helt sån herregud, jag skulle önska kunna liksom bara släppa och bara sådär, så en enorm inverkan.
Jag tänker på tal om mobbing och bakslag och det här eventet som inte gick bra alls. Du har ju åkt på flera bakslag i livet.
Ja.
Du har varit sjuk.
Ja.
Kan du berätta lite mer om det?
Ja, i 2007 så fick jag cancer. Och det var ju ett sån här smäll, för det var ju typ en friskus. Jag har hållit ju på med det här.
Hade du jobbat med träning då sen efter gymnasiet liksom?
Ja, ja.
Ja, okej. Och det här var 10 år efter du flyttade till Sverige?
Ungefär, ja, det var 10 år exakt. Jag flyttade i 97 och jag fick diagnosen i 2007.
Mm.
Och hela tiden så har jag jobbat med träning. Pluggade också mycket på universitetet. Så nu idag så kan jag nog gå retro och känna av vad jag tror det var som orsakade det här. För vi har det inte i familjen på det sättet.
Nej.
Och, men oavsett, jag fick den här känslan. Jag var på väg till ett konvent i Sibirien. Och det är ganska lång restid dit. Så när jag satt på flyget från Moskva till Sibirien så satt jag där, så fick jag inte sova på flyget. Och då fick jag en sån här, att jag kände att det var någonting som var fel i kroppen. Jag kan inte förklara vad det var, men jag kände att det är någonting. Och hela den helgen när jag var där och körde klasser och det var suveränt och allt möjligt sådär. Så jag hade den här känslan. Så när jag kom tillbaka så gick jag till min läkare och sa bara att du måste kolla, och bara, du är all för ung för det här och whatever. Men det var ju så att jag sa att jag vill verkligen att du ska kolla upp det där, och jag vill inte gå härifrån kontoret för du har gjort det, för jag känner att det är någonting fel.
Mm.
Hade du ont? Hade du fysiskt ont?
Nej, men det var en sån klämmande känsla, att det var som att man slår sig.
Ja.
Precis när smärtan börjar gå över, så man är lite öm.
Ja.
Det var en sån där form för märklig känsla.
Obehag liksom.
Obehag, ja. Det var någonting som inte har varit där förut.
Mm.
Och vart någonstans på kroppen var det här?
Det här var testikel.
Ja. Kände du det där, eller var det bara magkänsla? Ja, du kände det. Var någonting.
Och man får en sån här gravitationskänsla till någon som liksom, att det dras
ner. Ja, men det är ju någonting som är som det inte brukar vara liksom. Mm.
Och då så sa han till slut, okej då. Så tog dem ultraljud, och då sa han, ja, vi kan se det här. Så bad om ursäkt. För
att han inte ens hade tänkt att kolla det.
Liksom. Ja, och då gick jag på biopsi dagen efter. Och då gick de in och tog och klippte en del av min testikel. Och så gick jag därifrån som Lucky Luke.
Men alltså, ja,
det var
hur länge...
Nej, jag förstår. Förlåt att jag gick
så länge. Jesus, jag ser det här en dag idag när de kör in den här grepp. Metallbiten.
Ja, jag mår dåligt.
Och så bara klipper dem av en bit av tjofräset.
Var det för att ta prover på liksom?
Ja.
Hur länge hade du haft det här då, när det upptäcktes?
Vi vet inte.
Nej.
Men vi tror vi upptäckte det rätt tidigt.
Men du förstod,
precis, vid ett bra stadie, om man ska säga, om det är rätt.
Du kunde ta in att det var så, för jag tänkte du åt bra mat, du levde liksom ett friskt liv och träna hälsosamt.
Ja.
Ja, precis, vad du tänkte. Tänkte du så här, men det kan vara, det verkar sjukt.
Och du vet att jag snackar ju inte med min familj alls, jag bara ringde min syrra, och min syrra berättade för min moster. Jag kunde inte säga någonting till min mamma då, för hon skulle ju ha smält av, hon skulle ha... Så jag ville inte säga det för vi hade fått veta att när operationen skulle vara och när allt det här, cytostatingen och allt det där skulle börja. Så jag kom jättefort tid på SÖS för att opereras. Men då var det precis den här helgen som jag hade mitt nästa konvent, och det var i Polen. Så jag kommer ihåg när jag satt där med läkaren och sa, ja, på lördag så ska du in, så ska du opereras. Så säger jag, du, jag kan inte på lördag. Så han, vad snackar du om, kan inte?
Nej.
Ja, nej, jag har ett konvent i Polen. Jag ska ner och köra klass.
Fattade bara, du inte allvarligt det var? Eller var det liksom...
Nej, men jag tänkte, vad fan, vi kan vänta en vecka eller?
Men hade du smält att du faktiskt hade cancer?
Nej.
Det var väl det som antagligen...
Ja, det var en sån här...
Du skulle ju iväg och dansa.
Hallå, vad är det som... Det var som en högtalare uppe i hörnet som sprakade lite. Du har cancer.
Men inte det, jag tror att hjärnan gör så där för att man inte ska liksom gå under.
Ja.
Så jag tänker, alltså det tuffaste, det är tufft för varandra människa, kan jag tänka mig, att få ett besked om man har cancer. Det är ingen snack om det. Men framförallt för en människa som är så himla aktiv.
Mm.
Du sitter aldrig still, du är ingen softpotatis. Ditt liv går ut på att träffa människor, dansa, gruppinstruktör. Och helt plötsligt så bara, stopp, vi ska ta allt därifrån dig för att du är sjuk.
Ja.
Men alltså från cancerbesked till operation, hur lång tid är det, någon vecka?
Nej, det gick 3 veckor eller någonting.
Och du fortsatte som vanligt då att jobba och dansa?
Ja, då fick jag ju lägga ner.
Ja.
För det gick ju inte.
Nej.
Men jag kommer ihåg precis veckan innan jag skulle opereras, när jag åkte till Polen och körde mina klasser. Det enda som var i mitt huvud, det var ju, jag har cancer.
Ja.
Jag kommer inte ihåg så mycket av konventer där nere.
Ja, du kunde skjuta på operationen alltså?
Ja,
du gjorde det då?
Åh, herregud. Oh, shit.
Så det, ja, men då var det ju hyfsat tidigt i...
Ja, då var det bara rakt in. För då kunde jag få en operationstid efter. Jag tror jag hade tur med det.
Men du åkte ner till Polen och gjorde din grej liksom, gjorde på min rutin. Grej.
Så direkt hem och rakt upp på sjukan.
Ja.
Så blev jag lagt in och så blev jag opererat. Och så, ja, så fick jag ju direkt cellgiftsbehandling. Direkt efter det, då fick jag dubbla doser.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Och sen blev jag ju skickad hem. Jag fick massa sköna grejer med mig hem. Så jag var ju helt koko. Jag kom hem och och då hade jag fått så mycket blommor och jag fick massa tulpaner.
Okay.
Av någon grund.
Så du hade talat om för folk att du, men inte för dina föräldrar?
Inte för mina föräldrar än.
Men det måste vara på åren då, om du fick mycket tulpaner, tänker jag.
Jag kommer inte ihåg när det var. Nej, det var, jag åkte in vid decembertid, tror jag det var. November-decembertid. Ja, okay. Ja. Jag fick tulpaner. Ja. Och sen kommer jag hem och får käka, du vet, de här morfin, kortison och allt där för att liksom, jag blir så fruktansvärt dålig utav cellgiften.
Fattade du då att det var på riktigt?
Ja, men jag satt fortfarande och tänkte, hur ska jag känna mig? Hur sjuk ska jag känna mig? Men då hade de ju också då dragit bort det, men då fick jag ju den här cellgiften in. Och det var det som gjorde att när jag började känna hur sjuk jag blev av det, för jag blev jättebakis av det. Det var fruktansvärt.
Mm.
Och då den här doften av tulipaner, det blev så starkt att det har jag med idag.
Mm.
Jag kan inte ha tulipaner hemma.
De luktar typ inte ens någonting. Alltså ja, det är ju väldigt
svagt. Går jag förbi tulipaner, direkt är jag tillbaka till 2007 när det här hände.
Så det blev alltså negativ, ett negativt minne.
Ja.
Ja.
Ja, ja, det är inte så att jag bara kreperar om jag går förbi tulpaner. Nej. Men det kommer så här där.
Lägger det på ställa i.
Så om någon ska ge blommor till Per någon gång så ska hon inte köpa tulpaner.
Nej, helst inte tulpaner.
Helst inte tulpaner.
Och då var det ju liksom bara, jag förlorade mycket vikt, jag förlorade all färg. Men jag tappade inte håret, men det stoppade.
Mm. Ja, okej, okay, så det blev typ inte längre liksom.
Lite skäggväst hur länge som helst. Mm. Och den sen blev jättesmal och blev jättesvag.
Hur länge fick du cellbehandling?
Nej, det var ju bara dag i början som jag fick cellbehandling. Och då fick jag dubbla doser där.
Mm.
Och sen var man hela tiden på besök, konstant. Och mätte och röntgen och hela tiden.
Mm.
Men det tog mig lång tid att komma mig tillbaka i styrka. Så hela året som kom så var det bara sakta men säkert kommer sig tillbaks. Jag hoppade lite för snabbt in och då slet jag ju av soleus på båda fötterna. Det hände efter 3 minuter.
Du skulle tillbaka och jobba. Hur långt efter operation var det här?
Jag hoppade in på Nike-konventet i 2008.
Ja, det var ett år efter alltså.
Ja, men... och det var på tok för tidigt.
Ja.
Och jag kommer ihåg att jag hade första öppningsklassen. Jag var så vit i huden att jag gick och fixade spraytan innan. Nej. För att inte se ut som ett skelett. Och efter 3 minuter så bara pop.
Ja.
Så rök soleus. Ja, jag tror den hang partiellt. Så jag gick ju som Charlie Chaplin på scenen där och var jättestressad och fick liksom bara köra igenom klassen och kunde inte ens... Fruktansvärt smärta.
Men under hela den här tiden som du gick på cellgifter, det är ju jättestarkt. Man blir skitdålig. Kände du liksom att jag ska fortsätta dansa sen, jag kommer bli frisk? Eller kände du nu kommer mitt liv bli begränsat, kommer jag ens överleva? Eller hade du hela tiden här att jag ska fortsätta som vanligt?
Ja.
Nästa kommer.
Ja, för jag accepterade att jag hade blivit sjuk.
Mm.
Men jag accepterade inte att det var någonting som var dominant för mig.
Du skulle inte hindra det på något sätt.
Jag såg det som en racetrack. Och att jag hade stannat min bil, alltså Formel 1-bilen, på pitstoppar där.
Ja.
Sen var på
däck
jag skulle byta däck. Men det var, då kom det in det här med att jag har min familj och mina vänner och jag får så mycket solid kärlek från det här. Att det var ingen alternativ för mig att vara sjuk.
Mm.
Det här var, jag skiftade däck och var på väg ut i racet igen. Och det som var det är att jag lät aldrig sjukdomen ta över mig som diagnos. Jag blev inte diagnosen. Men där också mycket tack vare sjukvården. Sjukvården i Sverige är fantastisk.
Mm.
Och är man inne i den här situationen så har man ett omvårdnadsprogram som är oslåelig här. Mm. Så jag snackar, man får ju all den... terapihjälpen man snackar med läkaren och de ger dig din tid och det är så, du måste gå om 10 minuter för vi har en ny klient. Nej. Man kan ta, jag kommer ihåg jag ringde ner mitt på natten till Sösa och var helt bara och de bara boom, kom ner, åkte ner eller fick sitta telefonen så nära. Och då snackar vi mycket om det, för att jag satt ju under på hur sjuk ska jag känna mig, hur är det här? Så jag lät inte mig bli sjuk. Jag blev inte diagnosen. Det här var bara temporärt. Och jag känner det, för jag visste att jag hade så mycket att göra med livet och energi och Och så fick jag jobba massor med positivitet, självbildet och tänka positivt. Så jag fick ju, mitt liv gick ju på paus på något sätt. För det gick ju som på räls innan.
Mm.
Att jag missade mycket. Det var liksom bara, jag jagade efter någonting som jag inte visste vad jag skulle jaga.
Mm.
Och nu var det bara,
så sprang
stopp.
Du förbi liksom.
Mm. Ja, det var stopp. Och då började jag tänka på det här. Och hela det här med att lägga upp min tankesätt på och komma sig över den här fjället. Jag ska över fjället. Jag ska inte gå runt, jag ska över fjället.
Mm.
Det finns ingen annat alternativ. Där fick jag jobba jättemycket med. Och det funkar. När jag kände hur det funkar. Hur det lättade upp min dag. Att jag kände mig inte sjuk. Och jag kände hur jag sakta men säkert blev också starkare igen. Då spädde det på. Hela biten. Så det mentala har jag jobbat jättemycket med. Massor. Och jag låt mig ta tid och bli frisk. När jag först blev skadad så förstår jag. Okej.
Okay, slow down.
Nu får jag. Så det är det jag har gjort. Jag reflekterar mycket och verkligen börjar uppskatta alla små saker.
Precis, det var det jag tänkte fråga. Även om du inte lät sjukdomen ta över ditt liv, så måste du ha påverkat ditt liv på något sätt. Och då menar du att du ser liksom de små
tingen. Allt till det bättre. Så jag stressar ju inte om det, som folk säger, skitväder ute. Vad är skitväder? Ja, om det skulle regna eller någonting så här. Eller folk sitter och förbarmar sig över att det är dåligt väder och uff och stön. Bortkasta energi. Vad ska du göra? Vad ska du göra om vädret?
Ja, det går inte att göra.
Nej, det blir bara värre om
du gnäller.
Exakt. Det går inte göra så mycket
alls. Så jag skiter fullständigt upp i vädret. Så om det är till exempel, om det är fint väder ute och alla liksom, då måste man ut. Men om jag känner att jag vill sitta hemma, jag stressar inte om det. Då sitter jag hemma. Ja. Jag känner inte dålig för det. Eller om det regnar ut. Jag älskar regn. Jag är här och nu. Mm. Hela tiden. Mm. På mina klasser. Här och nu. Jag stressar inte. Jag måste hinna och lära ut allt det här. Jag måste hinna med det här på en timme. Jag hinner med det jag hinner. Och om jag slutar lite tidigare eller lite så här där, det spelar inte så stor roll.
Det är ganska harmoniskt.
Det låter som en underbar inställning till livet. Jag avundas det. Fast jag skulle typ kunna stressa upp mig för att jag tänker att så här, nu måste jag njuta av alla de här sakerna, så skulle jag ju kunna göra det till en stress istället.
Nej. Jag tänker rent så här, kanske en jävligt dum fråga, men har det förändrat dig som person efter sjukdomen?
Ja.
För jag tänker att det känns ju som att det är nästan omöjligt att rubba dig psykiskt när du alltid varit ett sånt energiknippe och allting har varit frid och fröjd, och så kom sjukdomen som blev ett pitstop och sen så körde du vidare. Men som du säger, ja, du börjar fokusera på små detaljer, att de var bra och så vidare. Men hade du varit samma person, bortsett från de här små detaljerna, hade du varit samma person idag? Hade du stått där du står om det inte vore för sjukdomen?
Nej, jag tror inte det.
Även om det låter jävligt knäppt, men någonstans har du fått med dig mycket positivt från sjukdomen.
Ja, även innan sjukdomen så var jag självreflekterande och verkligen tänkte på mitt eget beteende och det här existentiella axiom och lära av det. Så blev det så mycket mer levande och viktigt när det här kom. Att den här krisen i mitt liv bara kom, för jag förstod inte, vad är det här? Vad har jag gjort? Och så jag är på något sätt tacksam för att det här hände. Och du vet att när jag blev diagnostiserad, en av mina närmaste vänner blev diagnostiserad samtidigt för bröstcancer. Mm. Jag kommer ihåg det, liksom vi träffades direkt efter och bara, men, och vi var i samma team, samma jobb, vi gjorde samma sak. Och boom, så fick vi diagnosen båda två samtidigt.
Mm.
Och det var så här surrealistiskt när vi träffade varandra och bara satt och kollade på varandra. Och vi har båda fått cancer samtidigt. Och vi var i den här fighten, vi båda två. Och samtidigt som jag blev erklärd frisk, så gick hon bort.
Vad tragiskt.
Mm. Och då blir det blir så märkligt att hantera hela den här biten. Och man ser hur kört livet är. Och att det här, på något sätt så kan man försöka kontrollera det så mycket som man kan. Men någon gång så går det kanske inte. Och det här var det sån. Och då bara sådär. Och nu, här för bara ett par år sedan, så var en av mina närmaste vänner som jobbar då i Bulgarien. Och jag bodde ju i Rumänien. Och vi jobbade tillsammans hur mycket som helst i det här. Plötsligt fick hon cancer inuti örat eller någonting sånt.
Mm.
På ett år. Borta.
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 Nej, det är så hemskt. Och sen mitt i det allt så ska ju du sörja samtidigt som du ska kämpa mot dig själv. Mm.
Ja, och så ska jag samtidigt vara glad för att
du har blivit frisk.
Och ska man visa det då att man är glad och sådär. Och, men det är bara det, oväsakligen uppskatta livet alltså.
Mm.
Det här att man har en kropp, man är frisk. Och, du vet, jag har hållit på med det här i över 20 år och jag har samma drive idag. Jag har en sån kärlighet för det som jag gör.
Mm.
Och jag känner att den energin som jag har, den ger någonting. Jag känner att folk kan ta del av det här. Så jag känner att jag bidrar till någonting bra.
Mm.
Jag kan påverka folk bra.
Mm.
Och det är en fantastisk känsla. Och samtidigt också att ha möjligheten till att åka världen runt och inspirera och jobba med motivation. Det är en gåva.
Mm.
Och jag tar inte det där för givet. Men jag stressar inte bara, nu måste jag hitta ett nytt jobb. Jag måste bara, nej.
Hur har den här inställningen, om man ser karriärsmässigt framgång och arbetsliv innan, när du själv rannsakade dig själv mycket och tuffade på som tåget, som du säger, och efter sjukdomen när du började ta det lugnt, hur har det påverkat arbetslivet och karriären, framgången? Har det gjort att det har pikat efteråt?
Ja, eller det pikade. Det bara tog av.
Och när du liksom slappnade av lite?
Ja, tog helt av. Det gick ju bra innan. Ja. Men du vet att när jag började komma tillbaka efter den här, då var det raket. Boom! Då tog det verkligen av. Och det var för att jag började, som du sa, slappna av. Bara njuta av att vara där. Kör de klasserna med, kör resa, träffa.
Sånt som du säkert har varit rädd för innan.
Ja,
att ta det för lugnt och liksom
missa. Man är rädd för att göra fel. Man är rädd för att inte klara med det. Man är rädd. Och då blir det fokus på ett helt annat sak. Då blir det fokus på ett stängsel istället för fokus på ett frihet. Fokus på en avslappnad grej. Och som jag sa innan, man kan inte göra bättre än sitt bästa.
Och, nej, så är det ju.
Ja, och när man tänker, ja, men jag är rädd för att inte göra... Nej, du går in och gör ditt bästa, that's it.
Mm.
Sen har det hur man förbereder sig.
Mm. Ja, det är klart.
Ja, man inte förbereder sig, man kan inte lämna allt i ödets händer. Nej, så är det.
Men det bara tog av. Mm. Och alla de här sakerna har lett till de här fantastiska sakerna som jag har fått göra med det här. Och jag skulle önska att alla människor på den här jord skulle kunna fått bara ett smak av mitt liv på det här, med det här fantastiska man får uppleva med min karriär och det här med att få möjligheten till att träffa och göra så mycket för folk som jag har gjort. För det är obetalbar. Och det är inte många som har möjligheten till det här. Och vi är inte så många som gör det jag gör. Vi är liksom en klick i världen som reser så här. Men det är en gåva alltså. Och sen har möjlighet att kunna göra det även om jag är nu 43, så har du ju de nya som kommer som är typ 20-någonting. Mm. Så fortfarande så är man där. Mm. Det är helt galet fantastiskt.
Du nämner lite resor. Så vad är det för olika events och resor som ditt yrke har tagit dig till?
Ja, det är ju, så vi kallar ju det här The Circus. Så då åker man ju på ett år liksom, till massa olika länder, massa olika event. Det kan vara små, det kan vara stora event. Det kan vara träningsveckor, det kan vara konvent bara på helger, det kan vara allt möjligt.
Mm.
Och då blir man bjuden in till olika små eller stora organisationer i alla möjliga slags länder. Och så kör man. Så nu till exempel här förra veckan så var jag ned på världens största träningsevent, och det är ju i Rimini i Italien.
Oh, det samlas skithäftigt.
Allt av träning i hela världen på de här enorma hallytan. Det är som, jag vet inte hur många hallar som bara står upp.
Du gjorde någon jämförelse sist med Älvsjömässan, för där har vi ju en ganska stor fitnessfestival.
Ja, Älvsjömässan är nog ganska stor, men det blir ju som ett lite sån tvättförråd i storleksmässig. Ja, men det går inte an oss att förstå hur stort det är för man är där. Och det, så när jag var där nere så var det ju, det var en egen hall med bara MMA och kickboxing och tävling där. Och sen var det en hel hall med bara bodybuilding och tävlingar. Och sen var det hallar med all möjlighets konstigt trend som vi inte sett. Det var pole dancing i bassäng. Det var cykling i vatten. Det var alla möjliga slags utställare med allt möjligt av utstyr och folk från hela världen. Jag tror det var 80 länder som representerade där nere.
Och dit blir du bjuden för att stå och hålla pass?
Ja.
Hur är de här dagarna? Det måste vara hur hektiskt som helst, tänker jag.
Det är så häftigt och det är så slitsomt.
Uh-huh.
Och det är så mäktigt och det är så kaos på samma gången. Mm. För det är så stort. Och det är så mycket energi och det är så mycket ljud och det är så mycket konfrontationer och frustrationer och alla möjliga smaker och dofter och allt möjligt på en och samma gång. Så man måste liksom bara prova att hitta sitt i kaoset och veta vart man ska gå, hur man ska göra, hur man ska lägga upp sin tid och sådär. Men där är det ju, folk kommer på din klass och det är folk från hela världen.
Mm.
Det är folk med alla olika nivåer. Och sen ska man ju jobba med sin sponsor och göra sponsorer nöjda också med att folk också stannar på klassen och man ska vara inbjudan, man ska liksom ta hand om, och det allt handlar om positiva energier. Och så samtidigt så har du en scen precis bredvid där det är mina andra kollegor från andra platser i världen, de kör samma sak för en annan sponsor.
Mm-hmm.
Och så har du så överallt. Och där också, där är det ju enda gången i året där vi som reser på det här The Circus träffas.
Okay.
Ja, det är på det här jätteeventet.
Ja, så det blir så här smältedigla bara. Hej!
Mm.
Och där det är så mycket nätverkande och det är så mycket kontakter och man blir bjuden från det här blir man bjuden till alla andra hörnor av världen igen. Mm. Så det här är liksom den stora vad heter det? Huvudeventet i
det
året.
Det är shit liksom.
Ja. Och det är fantastiskt att du är helt slut efteråt.
Hur många dagar håller du på?
4 dagar. Torsdag till söndag. Och det börjar tidigt på morgonen och slutar sent på kvällen med klasser. Hela tiden.
Och du håller på nonstop i de här 4 dagarna?
Nonstop.
Hur tankar du energi? Det nämnde du i början när vi pratade. Att du ger så mycket energi under passen att du måste ladda också.
Jag måste
också.
Ha mer BCA.
Nej, men, från. Nej, men hur tankar du energi?
Nej, jag får mycket energi för man kommer in i hela den här auran där nere. Det är liksom och folk på mig. Okej, du ser. Nu
man
kör
hamnar
vi.
I någon slags eufori.
Ja, exakt. Eufori, en sån här transgrej. Och även om man är slut så bara man tåg bara tuffar på. För man också det, vi som jobbar med det här, vi får inte ha en dålig dag.
Nej, det är klart.
Och du vet, ska man upp till tävling, det finns ingen dålig dag. Du ska upp och tävla. Du ska göra ditt bästa.
Det är klart, boom, det är ju boom. Precis då du inte får ha en dålig
exakt.
Dag.
Exakt, och det är samma för oss. Man ska upp, man ska, det är 100% som gäller. Det är ingen ursäkt. Det spelar ingen roll om du inte har sovit, om du är stressad, om du inte har druckit vatten, om inte du har fått i dig näring eller någonting. Det är pang på. Och det där har jag lärt mig upp alla de här åren, hur att också få igång den där. Mm. Fort.
Men det är under 4 dagar. Du skulle ju inte kunna hålla på så konstant i 4 månader. Hur tankar du energi när du kommer hem?
Nej, när jag kommer hem då måste jag ju
sova
en vecka. Eller då vill jag vara själv. Då jag tankar mycket energi själv, bara att vara själv. Var tyst. Jag hemma, jag har inte på någon musik eller någonting sånt. Jag bara läser eller jag kollar inte på så mycket film så där, för jag kan bli lite rastlös. Då går jag ut eller så tränar jag. Men jag vill gärna vara själv. Jag måste bara vara med, jag måste sitta och tänka. Och gå igenom alla mina intryck. Och så får man ju också svara på 1 miljon olika mail och förfrågningar och messages och gå igenom
mer business,
mer sådana där. Men det är samtidigt, även om det här är ett jobb så är det inte ett jobb på det sättet. För det är en sån enorm passion för mig. Att jag tankar så mycket energi på den här tiden underväg så jag klarar att ackumulera det här. Och så när jag kommer hem och får lite tid, även om jag måste till jobben dagen efter. Så byggs min energi uppifrån där och jag vilar ändå. Jag landar även på jobbet. För mitt jobb är totalt annorlunda än fitnessvärlden.
Mm. Ja, du landar psykiskt.
Liksom. Ja. Mm. Sen är det tankar upp för hela året. Det här. Och jag har lärt mig att dra ut den här essensen utav det här. För jag blir inte, även om jag blir slut så klarar jag att fylla på förråden igen. Och det gör jag med att bara vara i en tyst miljö.
Mm.
Och jag behöver inte sitta hemma liksom. Jag måste ha en vecka på mig att vara tyst. Nej. Det går väldigt, väldigt snabbt. Så. Ja. Men det är så att jag åker hem och så vill jag träffa alla mina kompisar. Och så, nej, jag vill ge mig lite.
Bara lite egen tid.
Är det här någonting som du har lärt dig med tiden? Eller?
Nej, den där biten där har jag nog känt ganska påtaglig hela tiden. Hur jag, vad jag behöver.
Det har fallit dig naturligt att hitta din egen energi. Ja. Liksom. Mm.
Sen trivs jag otroligt bra i mitt eget sällskap.
Ja, men det förstår jag.
Jag har aldrig tråkigt.
Ja, jag förstår.
Prata med dig själv.
Skitroligt. Titta och skratta.
Man brukar få bra svar då när man snackar med sig själv. Vi brukar fråga våra gäster om de kan nämna 3 bra egenskaper och 3 egenskaper som folk kan störa sig på, irriterande egenskaper.
Du har förmodligen dåliga inte så många, sidor. Men någonting får du gräva fram. Alltså, de dåliga tänker jag. De bra har du nog jävligt många. Börja med de 3 dåliga då.
Saker som jag kan liksom förbättra mig på.
Ja, saker som du tror att din omgivning kan... Eller kanske ställer till det för andra. Du kanske inte tycker att de är dåliga. Men
nej,
din
måste
jag
nog säga också tålamod.
Har du dåligt tålamod?
Har du dåligt tålamod?
Jag har alltid haft ganska dåligt tålamod. Ja. Och det där är någonting som jag också jobbar på. Och jag kan... Jag vill gärna att saker då ska hända. Eller om jag bestämmer för någonting, då kan jag liksom bara... Nu är det på.
Det måste bli nu.
Ja, det om det inte blir nu då, blir du förbannad då, eller blir du bara frustrerad?
Nej, men då bara går det och gör det.
Ja, okej.
Det är bara
jag gör det. Ja, det är inte tid att vänta på någon annan. Okay. Sen kan det vara det att jag har det här med mitt temperament. Jag är väldigt hetlevrad.
Nej, det kan jag inte tänka mig.
Ja, jo, ja. Jag har det från min,
vad blir du förbannad
min pappas
över?
Sida.
Från pappa?
Nej, ja, jag kan bli förbannad.
På vad? Förbannad.
Vad gör du då, då? Kastar du grejer, slår du folk, skallar folk?
Nej, jag är inte så här sådär av mig. Jag kan bli jävligt förbannad. Alltså.
Är det tystnad alltså. Som kommer?
Vad är det som triggar dig till
att bli förbannad? Det skulle kunna vara speciellt folk som är orättvisa.
Mm.
Orättvisa.
Mobbing. Ja, precis.
Om jag ser folk som behandlar andra folk dåligt.
Mm.
Bara för att. Det finns inget skäl. Jag kokar.
Vad gör du med den här ilskan då?
Nej, då måste jag låta. Då är jag vokal.
Mm.
Fast jag får ju tänka mig lite om. Och det är ju någonting som jag har verkligen. Mm. Som jag har alltid har jobbat med. Att jag får liksom styra upp det här. Att jag kan inte liksom bara. Mm. Jag får liksom portionera ut det här.
Mina föräldrar tvingade mig att räkna ner från 10 när jag blev här, när jag var liten. Innan man sa något dumt. Så man sa något halvdumt istället. Liksom. Ja.
Och det rack med 10 räkningar.
Nej, det tror jag inte.
Det kom dåliga grejer ändå.
Det kom, ja, precis. Det hade väl kanske kunnat bli värre, jag vet inte.
Jag tror i början jag fick räkna ner från 1000.
Det kanske hade varit bättre. Jag var så dum så jag kunde inte räkna.
En natt senare så bara 99, 98.
Fortfarande arg också.
Nej, men tålamod och sen temperament. Men också samtidigt så gillar jag med temperament. Fordi att
det är lite av din personlighet kan jag tänka mig. Ja. Det är du. Ja. För det, alltså, har man dipparna som att man kan bli sur, så har man också de här energidelarna.
Ja. Men kan du känna att du blir förbannad och sen efteråt bara, shit, det där var ju dumt att bli förbannad för det där. Jag var hungrig eller
sånt. Ja, absolut. Det kan hända.
Vad kul, men då är du mänsklig.
Ja, gud, jag tänkte också det.
Jag är väl det.
Ja, tydligen. Det kan vara den tredje sämre egenskapen.
Men den här tredje egenskapen, det var nog kanske det att jag är nog... jag är mycket godtrogen.
Ja, och kan slå tillbaka lite
det fel. Det kan slå tillbaka på det här med att man... Vad heter det? Gullible. Inte gullible, men att man blir lite sårbar där. För jag utgår ifrån att alla människor är bra människor.
Mm.
Och jag älskar människor. Jag gillar människor. Jag gillar allt det här som har energi
man
och
kontakter att göra. Man vill inte se något ont
i men du vet att det... På något sätt så är det kanske inte det en nackdel på det sättet. För att det där är någonting som också hjälper mig att skapa förtroende.
För ja, precis. Mm. Det är egentligen bara en bra sak. Ja. Men jag förstår absolut de att det kan slå som tillbaka det inte går bra. Ibland.
Ja.
Framförallt när man blir lovad eller någonting. Ja. Och så... Blir det inte så liksom.
Och du vet att det där fick jag väldigt stor känsla för när jag flyttade till Rumänien. För jag gick ju utifrån det här med att det var att alla är bra och har goda intentioner. Men där i businesslivet, då är det ju mer en sån här shark tank där nere.
Ja.
Och då, för där är det folk som har agendor. Inte privat, för det är fantastiska, varma, sköna människor som hjälper dig. No matter what. När som helst, var som helst, spelar ingen roll om det är mitt i natten. Du får aldrig ett nej. Men när det gäller företagslivet där nere och här med att tjäna pengar, då var jag nog lite för blåögd. Då var jag blåögd när jag kommit ner. Och det där fick jag ju äta upp i början. Så det första året var jag så stressad för jag förstod inte. Men man har ett avtal, men du vet att man, ett ord kan man inte gå på.
Det är inte värt
på.
Någonting. Nej. Okay.
Så där var det blev väldigt mycket mottagligt för mig där. Men på andra sidan så ser jag att det är någonting som gör att det blir en styrka för mig. För jag har inte den som får en trustworthiness. Och, ja.
Det var jättemycket också. 3 positiva.
Måste jag bara ta 3?
Nej, det får du hålla på. hur länge du vill.
Nej, jag är väldigt optimistisk och energigivande. Jag rider på min energi. Jag har en sån här, som jag sa i början, en sån här... Eternal flame som bara är där. Det är som den olympiska elden som bara är inuti. För jag känner så otroligt starkt för det som jag gör.
Mm, ja, men det märker man när man träffar dig och när du pratar om det som du gör.
Mm.
Verkligen.
Vad härligt.
Mm.
Och den här energin, det bidrar till att jag känner mig otroligt bekväm i mig själv. Jag är väldigt sån här, jag känner mig väldigt trygg. Och de här sakerna går ihop med att när jag är väldigt energisk, jag har en tendens att också kunna inkludera folk i min energi. Och det är inte ofta att man kan det. Och för mig är det en fantastiskt bra egenskap att kunna ha. Sen har jag fått lära mig efter tid hur jag ska stänga av min energi. För om min energi är öppen hela tiden, då blir jag tappad, då blir jag helt...
dränerad.
Exakt.
Mm. Ja, då blir det bakslag.
Mm. Ja, så det där har jag fått jobba med. Då, när jag pluggade psykologi, då fick vi jobba med terapeuter på det sättet. Och då fick jag lära mig det här med att öppna och stänga. Jag hade ingen aning om det innan, så jag gick och var tappad hela tiden. Konstant. Gick på bussen, tunnelbanan och var helt öppen. Jag hade ingen aning.
Man läckte ut energi. Ja.
Sen tror jag en annan sak med att... positiv sak med mig att jag är väldigt här och nu.
Mm. Du tar vara på stunden.
Jag verkligen tar vara på stunden. Och jag, det är inte så här att jag går och orar mig för att skvära imorgon eller någonting sånt, för jag har inte kommit dit. Jag förbereder mig här och nu för om det skulle vara så. Men jag verkligen uppskattar här och nu och ta vara på de här momenten, och det gör att jag blir otroligt bekväm och det känns bra för mig själv. Mm. Och jag är ju glad, jag har ett liv och jag är frisk och jag har en fantastisk familj och fantastiska vänner, och så jag är bara tacksam för det här. Mm. Otroligt tacksam, och det ska inte så mycket till för att göra mig glad heller, för jag kan bli glad för väldigt små saker. Mm. Jag gillar inte insekter dock. Nej. Jag blir inte så glad om jag hittar insekter. Det var inte så roligt när det är där. När det är,
men annars ligger det nära till hands.
Ja.
Ja.
Det jag tycker mest inspirerande med det hela, även om vi skrattar mycket och så vidare, men det är att du har råkat ut för en ganska rå sjukdom och ändå, tack och lov, kom du därifrån frisk. Är du friskförklarad förresten idag?
Ja.
Du är friskförklarad. Och dessutom att du mitt i allt det här, som du sa, att det fanns ingen snack om att det skulle gå dåligt, utan det var bara ett litet paus. En liten,
ja, det
paus
kom som jag bära med mig, att det är en
pizza. Var en paus i livet som du tog tillbaka, fick andas in, bli klar med det och köra vidare. Som jag tror att folk som lyssnar ska definitivt ta till sig, att små sakerna, ta vara på dem. Och framförallt njut här och nu, som du säger, tror jag.
Vet du, när du säger det där med den biten där, som oss som kille, när man då får den formen av cancer som jag hade och man ska fjärna bort en testikel, så vet man ju aldrig vilken testikel som är dominerande när det gäller produktion av testosteron. Och det kan ju ha en stor inverkan. Mm. Och det som skedde först, det var ju det att jag blev ju steril. Mm. Och när man som kille plötsligt ser du steril, då är du liksom inte längre
man. Känns som att manligheten
man tar bort manligheten bort. Någonstans.
Det var en grej som jag verkligen fick jobba på.
Mm.
Och bara förstå det där. Och sen och att man får sin manlighet liksom ifrågasatt på det sättet. Det var en helt ny våg som kom in i det här.
Mm.
Som jag fick kämpa med under. Men som tur var så har jag fått tillbaks min fertilitet.
Okay.
Med råge, och det har kommit på turbofart. Men det tog ju flera år innan det här kom tillbaks.
Mm. För du har flera barn idag?
Nej, jag har ingen barn.
Inget
idag.
Barn? Nähä.
Jag tänkte säga, men du kan
kan.
Lite här och lite där. Aha. Och du vet att då när vi fick veta det, när vi gjorde alla mina testosteronvärden och allt bara pikade upp så här där. Så då fick jag ju gå tillbaks och börja och vänder mig till tanken att nu är jag fertil. Jag kan bli pappa. Mm. Och bara gå från det ena kontrasten totalt till det andra. Ja, men nu är det lugnt.
Ytterligare en positiv
grej som
du får.
Det har jag fått jobba med igen för att få det där in och få det här.
Hur länge hade du fått infinna dig i att veta att du inte kunde få barn?
Det var väl runt, jag tror det var kanske runt
fem år och sen bara, jo förresten, nu kan du det.
Så när man till slut gör de här testerna så ser man hur det går.
För men visste du från första början att du kanske kunde komma och bli fertil igen?
Att det var en stor chans för att jag skulle bli steril, ja. Och det fanns ju alltid en chans för att det skulle bli bra också. Det fanns ju också. Så man har ju lämnat in liksom spermier på den här banken då, så man skulle vara säkrad om man inte skulle ha möjlighet att kunna vara och kanske få barn sen och sådär.
Mm.
Så nu är jag bara himla glad för att jag har möjligheten.
Du har möjligheten, sen, precis.
I mitt liv har det liksom inte funnits den situationen där det här med föräldraskap har kommit in. Men det är liksom någonting som... Jag stressar inte med det heller.
Det är som att man vill bli bjuden på festen, även om man inte vill gå.
Ja. Du bara kastar hem alla ungar till mig. Jag tar hand om dem. Jag har typ 20 barn hemma som vanligt.
Ja.
Så det där stressar inte, men det där får komma om det kommer.
Ja, så är det ju. Precis. Ja. Och det är... som du säger också, man ska bara vara glad att man kan överhuvudtaget precis. Till att börja med. Liksom. Ja. Framförallt när du i så många år har gått och trott att nej, nu går det inte. Ja, eller precis. Trott, utan det har varit så. Liksom.
Mm. Ja.
Hur får man tag på det om man vill ha tag på dig?
Om man vill ha tag på mig så kan man kontakta mig via sociala medier, till exempel Facebook, Per Markusen där. Det här är två olika profiler. Och en page då. Eller på Instagram.
Mm.
Som är Proxern. Och det var det jag blev kallt när jag var liten. Proxern. Eller bara om man skriver Per Markusen.
Mm.
Det är det där.
Då så hittar man
det. Det är så man hittar mig.
Mm. Grymt.
Eller att man kommer på Sats och kör mina klasser.
Ja just det. Satsodenplan va?
Satsodenplan.
Som vi ska göra. Vi skulle ha gjort det förut.
Och ni kom inte.
Fast grejen var att jag skulle ha gjort det, men jag bangade. Och du sa att Per sa att det var bra att jag bangade. För om jag inte har någon motorik så skulle jag vara körd. Ja. Det hade ni gillat va?
Oss får ni ta på via Mitt Andra Hem. Instagram, Facebook. Vi heter Mitt Andra Hem. Ni kan även mejla oss. mittandrahem@theboxhania.se. Yes. Följ oss och läs. Det här kommer ut ganska snart och det ska bli himla intressant att få släppa det här avsnittet faktiskt. För jag tycker, bortsett från träningsvärlden, så tycker jag att det är en riktigt bra inspirerande grej att få träffa dig.
Tack.
Fantastiskt.
Tusen tack för att du kunde komma.
Tack så mycket.
Glädje. Tack för att du fick ha det här.
Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.